Podplay.
Vi kör bara.
Vi kör bara. Välkomna till krimpoddarnas krimpodd över min döda kropp med mig, Anna Ginghede och
Lena Ljungdahl
i kalasbyxor dagen till ära. Tackar, tackar, säger jag.
Det är ändå någonting att bara vara klädd i nylonstrumpbyxor och t-shirten instoppad.
Jag fick nästan lite ont i ögonen faktiskt.
Men
jag uppskattar denna bjussighet ändå.
Kan säga så här, hade jag haft tid när jag kom hem så hade jag kissat, ätit och bytt om. Men det enda jag hann var att mellan ytterdörren och poddstolen slita av mig byxorna.
Ja,
och då blir det så här.
Ja, då blir det så där. Vi ligger lite tajt. Vi har exakt en viss mängd tid på oss här nu. 60 minuter. Och nu ska vi prata, vadå, Lena Ljungdahl?
Ja, det passar ju bra när vi liksom har den här forcerade och ganska centralstimulerade tonen. Vi är som att vi har dragit en varsin rejäl jävla Lina Cox. Vi ska prata om kokain.
Snygg brygga.
Tackar, 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 tackar.
Jajamän, idag blir det koka.
Jag förnimmer att du ska börja med att ta med oss ut på en resa.
Ja, är du sugen?
Så in i helvete.
För i så fall ska du få packa pappas kappsäck, heter det. Inte packsäck.
Alltså egentligen är utmaningen att säga det många gånger snabbt. Men för vissa är det utmanande att säga det långsamt en gång.
Ja, det körde ihop sig direkt, kände jag.
Ja.
Nej, men du ska få packa lilla bagaget. Och så tar vi oss ungefär till en tidpunkt 3000 år före Kristus. För det var nämligen så att 3000 år före Kristi födelse, då tuggade inka-befolkningen i Anderna kokablad. Och detta för att få deras hjärtan att slå snabbare och påskynda andningen. Och detta till följd av att det var svårt att leva på dessa höjder, sett till andning och puls och allt detta. Så kokabladstuggningen anses då ha underlättat för livsförhållandena där, helt enkelt.
Det kan man ju förstå med tanke på liksom preparatets inneboende egenskaper, eller kokabusken.
Ja, men exakt. Mm. Och det här motiverades då av, jag tycker själv det låter som en ganska sjavig efterhandskonstruktion, men de ansåg att gudarna hade skapat koka för att minska hungern, törstens och trötthetens plågor. Så det var i första hand därför man tog det då, för att det här var något som gudarna hade bestämt, så att säga. Mm. Men en bieffekt
och den
blev...
förklaringsmodellen lever ju även 2022 när man pratar med folk.
Ja,
det är ingenting som har ändrats.
Nej, precis. Det är inte jag som, jag som har bestämt det här.
Det är den högre makten. Den heliga knarkprofeten.
Det var förutbestämt att jag skulle dra den där linan just ikväll.
Ja. Ja. Det här får du ta med min chef. Han är där uppe.
Ja, det är intressant tycker jag. Och alltså, så här har det då pågått i tusentals år. Så har befolkningen, inte bara i Sydamerika utan även i andra delar av världen, men det är faktiskt lättast att hitta information just kopplat till Sydamerika. Och det beror ju på att koka, liksom, busken är så pass vanlig där.
Mm.
Och då har man så att säga traditionellt då brukat eller tuggat blad i samband med religiösa ceremonier framförallt. För att få uppleva ett rus. Visserligen ganska milt rus eftersom det handlar om det man får i sig så att säga av de här rusgivande substanserna via bladen. Så det blir liksom inte någon långvarig effekt av detta. Men ändå, det har tuggats på. Och man kan också hitta, om man läser på lite, att infödda peruaner tuggade också mycket kokablad. Men det här var någonting som upphörde när spanska soldater invaderade Peru på 1500-talet. Och det som hände då var att spanjorerna tog ursprungsamerikaner som slavar. Och bland annat tvingade man dem att arbeta i silvergruvor. Och då fick de betalt i kokainblad eller kokablad. För att de också skulle vara lättare att utnyttja och liksom ha kontroll över.
Mm.
Det är ett sofistikerat sätt att utöva kontroll över människor.
Och det kan jag säga, det är inte heller något som har försvunnit. Att se till att en person har ett missbruk är också ett väldigt effektivt sätt att utöva makt över en persons och den personens måenden och abstinenser och behov av pengar. Och kan man få den personen att behöva, så att säga, betala i natura för att jag har gjort så att du är missbrukare?
Det är ju helt sant faktiskt det du säger, Jundal. Alltså narkotika överhuvudtaget är ju ett första klassens påtryckningsmedel.
Mm.
Riktat mot någon som är i ett missbruk eller ett beroende till drogen.
Mm.
Och i och med att det här då var spanjorerna som kom i kontakt med kokan, så innebar det ju också att liksom den här drogen hade nått Europa. Så vi hoppar fram några hundra år, för det här var ju liksom den tidiga beskrivningen av vad som hände, eller kokainets liksom historia. På 1800-talet, 1820 pratar man om, då gav man kokain, alltså man fortsatte att utnyttja då egenskaperna här i drogen. Så här börjar man ge kokain som ett uppiggande medel till afroamerikanska hamnarbetare för att öka produktiviteten.
Mm. Återigen, preparatet är ju centralstimulerande och ökar allting i kroppen. Pulsen, andning, vakenhet och så vidare. Aktivitet.
Ja, men precis. Och det här verkar man ju ha upptäckt ganska tidigt, just att det var centralstimulerande. För det är så det beskrivs ha liksom kommit till användning och bruk vid den här tidpunkten. Men man var ju lite intresserad av att förstå vad det var för substanser det var fråga om, så att säga, i bladen. Så under 1800-talet så gjordes en del försök av farmakologer och kemister och sådär. Och 1859 så lyckades till slut då den tyske kemisten Albert Niemann isolera liksom den aktiva substansen. Mm. Och det här var ju en upptäckt som såklart var stor, för nu hade man fått ny kunskap. Men upptäckten skulle ju faktiskt också resultera tyvärr i stor misär och förödelse och kostnader för väldigt många människor. Eftersom upptäckten resulterade i att man då kunde för första gången tillverka på liksom kemisk väg kokain. Och han var alltså 25 år gammal när han som första person i världen lyckas då med det som många andra vetenskapsmän hade försökt att åstadkomma under många, många år. Mm. Så här börjar man lära sig mer om substansens effekter, och man lärde sig här att framställa då kokain. I och med att man nu förstod bättre verkningarna också av det här preparatet, så började det ju användas inom läkarkonsten. Och läkare började nu använda det bland annat som bedövningsmedel, vilket ju kanske inte är så förvånande. Eller vad säger du, Lena?
Nej, för att preparatet i sig är ju lokalbedövande. Och det är därför ni ser på film hur de petar ner sitt finger i påsen, gnuggar mot tandköttet. Det är för att de på ett väldigt lätt sätt kan skilja då kokain från till exempel amfetamin, som inte är lokalbedövande.
Mm, aha, intressant. Man använder också vid depressioner, vid tuberkulos och vid syfilis. Och jag undrar om det hade någon annan effekt vid de sistnämnda tillstånden än att minska plågorna, så att säga, för den drabbade. Jag tror knappast det hade en kurativ effekt, så att säga. Möjligen bedövning då. Syfilis, chankersår, de här fula, kan ju bli jättesmärtsamt, det är klart.
Du menar att man penslar dem i kokain?
Ja, jag, Jag vet inte, jag bara brainstormar här. Jag tog en bikupa spontant. En ensam bikupa.
Ja.
Nåväl, kokainet spreds ju här också över världen och nådde Europa på riktigt nu då, det här riktiga så att säga kokainet. Först till de rika och kanske i någon mening experimentellt lagda personerna. Och då omnämns två grupper, konstnärer och läkare. Läkare var väl naturligtvis för att då experimentera inom formen för vård och behandling. Konstnärer kanske möjligen för att öka den kreativa andan. Man gav substansen... Ja.
Får jag bara säga, även nu, jag gör liksom små nedslag även i nutid. Härligt. Är det några som håller på att experimentera nu för tiden med rätt mycket hallucinogener, svampar, kaktusar, olika typer av trippar, ketamin och så vidare, nu så är det återigen rika och sådana som man förbläst för lite experiment. Det pågår rätt mycket diskussioner nu om narkotikans... så att säga, hur man skjuter på kloka tankar och entreprenörskap och så vidare, med det här fria tänkandet som kommer med olika typer av trippar.
Läppigt på något vis, tycker jag. Man gav också substansen för att öka på, puffa på lite energi till patienter inom bland annat mentalvård som var håglösa och initiativlösa, så att säga.
Mm.
Och, men också för att bota nervösa besvär och hysteri. Så att ja, man fann, eller rättare sagt experimenterade sig väl mer eller mindre fram inom olika då medicinska användningsområden. Det nämns även olika typer av smärttillstånd i muskler och leder och matsmältningsorgan, allt möjligt. Och man börjar experimentera även lite grann med livsmedel här. Man börjar tillsätta det i dryck. För om det här nu naturliga ämnet, så att säga, har så mycket positiva effekter, då borde man ju kunna kombinera det med någon form av dryck. Så att man kan liksom få dubbelt upp av effekter här. Både släcka törst och bli pigg. Bland annat så provade man tidigt med ett rödvin från Bordeaux. Vin Mariani. Som man då spetsade med en rejäl dos, sägs det, kokain.
Det är sant.
Ja, visst.
Och han gjorde... Rödvin har ju annars, så att säga, motsatt effekt. Det är ju centraldepressivt.
Precis. Det känns som att de borde motarbeta varandra lite grann.
Exakt.
Ja. Mm. Men han gjorde sig i alla fall en förmögenhet, den här upphovsmannen, Angelo Mariani. Och det föreslås att man borde omnämna honom till och med som den första kokainbaronen. Det tyckte jag var lite kul. Och det visade sig att han skulle få många beundrare. Det är flera ganska potenta namn som nämns. Jules Verne, påve Leo den XIII, Henrik Ibsen, Thomas Edison och så vidare och så vidare. Så det här
vadå,
tycker jag...
som vadå, som pimplar det här vinet?
Ja, visst. De blev vansinnigt förtjusta i det här vinet. Sen har vi då...
Ja, men alltså, vänta, det har ju... Jag skulle säga att det har ganska skitlite att göra med vinet. Det är att de är torsk på en av de mest abstinens...
Potenta drogerna. Ja.
Potenta drogerna there is.
Mm. Ja.
Men det var ju en försköning av att de har trillat dit.
Ja, och det är väl också något vi känner igen idag. Liksom harm reduction-insatser.
Ja. Ja.
Bra poäng, Lena. Sen har vi då, icke att förglömma, farmaceuten John Pemberton. Som ju vi idag känner igen som den som uppfann också Coca-Colan.
Oh!
För att han gjorde en så kallad hälsodrink. Utgörandes av mineralvatten och kokain. Och det här var tänkt då för att bota hans opiatberoende. Han var kraftigt beroende av morfin. Och sen med lite liksom modifiering av det här receptet så föddes Coca-Cola, som faktiskt från början då innehöll kokain. Och först i början på 1900-talet så försvann det. Ända in på 1900-talet, för övrigt 1920-talet, så användes faktiskt kokain i ett antal receptfria läkemedel. Ja, och det är ju också lite anmärkningsvärt, kan man tänka. Så det var bara att gå till ICA och köpa, så att säga.
Mm.
Sigmund Freud är ju bekant med.
Mm.
Han forskade ju om människans undermedvetna, bland annat. Och han var ju torsk på kokain. Under 1870-talet så skrev han bland annat en skrift som heter Über Koka. Där han lovordade, det var alltså en reklam, kan man säga, för kokain och alla dess positiva, och han, jag citerar nu, magiska egenskaper.
En klassisk knarkromantiker.
Det skulle man nog kunna faktiskt säga. Och det här var faktiskt nytt för mig, att han fastnade i ett kokainbruk. Han använde det här regelbundet, och han såg till så att alla i hans omgivning också fick sig en liten dos av detta. Det var flickvän och vänner och allt möjligt. Men
vackert.
Till slut, förr eller senare, så skulle man ändå komma att upptäcka att kokainet hade ett stort antal negativa bieffekter. Man började se plötsliga dödsfall, förvirringstillstånd, människor som hamnade i missbruk. Och sen dess så har ju preparatet naturligtvis ifrågasatts i legalt syfte, så att säga.
Mm.
Det finns ju inte längre egenskaper där som vi vill se hos alla. Och det finns egentligen ingen, eller i alla fall en väldigt begränsad medicinsk användning idag. I vissa länder så förskrivs det fortfarande för smärtlindring, bland annat för munhålebesvär och för några andra tillstånd. Men det är ganska ovanligt. Ja, jag har väl tagit oss ganska långt fram i nutid. Men kokainet kvarstår ju ändå som fenomen, eller kokainbruket, får man väl ändå säga.
Det är, ja, det får man nog säga.
Hyggligt ändå bekant för oss som har, eller som är verksamma i rättsväsendet. Och sen egentligen 70-talet så har det ju kommit att förknippas med att vara egentligen en partydrog eller innedrog, som har svept över liksom världen och förekommer egentligen i alla världens länder idag.
Ja, och det som har hänt från 70-talet och fram till nu är att det har ju gått ifrån att bara vara en partydrog till att vara en drog för samtliga samhällsklasser,
ja,
och i
sant.
Samma alla forum, ja, i alla åldrar.
Mm. Jag tänkte bara helt kort, innan jag släpper fram dig och du får prata lite klassisk drogkunskap, om vi bara ska så här klargöra vad kokain egentligen är då. Det kommer alltså från kokabuskens blad, vilken finns på många platser i världen, men det förknippas ju främst med Sydamerika egentligen. Och det här är ett då av de absolut äldsta och starkaste och mest centralstimulerande medel vi känner till i naturlig form. De här bladen krossas, pressas och blandas med lösningsmedel till kokapasta. Och därefter så kan man tillsätta en annan, massa andra göttigheter, som till exempel saltsyra. Som då sen hettas upp och sen fälls ut till ett pulver. Och det är ju det som vi kanske vanligen förknippar med kokain. Det här vita, kristallina pulvret då, som oftast sniffas eller snortas eller tas upp via slemhinnor. Det kan ju också injiceras, även om det är mer ovanligt. Och om det framställs i större kristaller eller mer liksom klumplikt, då pratar vi om crack istället.
Mm.
Som har fått sitt namn till följd av att när det sen hettas upp och andas in, så kan man höra att det liksom går sönder, det spricker sönder.
Mm.
Därav namnet. Och det har ett kortare rus än det kristallina vita pulvret. Men nu, Lena, lite drogkunskap, tack.
Mm. Och då funderar jag på, vad är det egentligen folk behöver veta? Vad är baskunskap, kokain? Och då kom jag fram till några saker. Ett, du sa kortare rus, det ena pulvret än det andra. Generellt för kokain så har ju det ett kortare rus än till exempel amfetamin. Och därav är det ju en bra partydrog. Det är därför den är populär som partydrog. När du har petat i det här på något sätt, snortat eller bombat, alltså fått i det via munnen.
Druckit, ja. Eller andas,
då
ja.
Kommer ju ruset vara som kraftigast någonstans runt 45-90 minuter. Mm-hmm. Amfetamin kan ju hålla på i 8 timmar. Och du vill ju kanske inte vara som högst upp på din, så att säga.
Ja, just det. Du vill inte pika när du ligger hemma i sängen.
När du ska gå och lägga dig.
Men kisbörjare, nej.
Nej. Så det är liksom en lätt kontrollerad partydrog. Så länge du är på festen och har kul så kan du liksom, det är det man ser att de springer in och ut på toaletterna. De pytsar i en extra timme och sen en timme till och sen en timme till och sen går de hem.
Men så ändå intressant. Ja, men jag måste ändå säga att det var längre än vad jag trodde. Jag har lärt mig någon gång, eller nej, det har jag väl inte då, men jag hade för mig att det var ännu kortare. Alltså kanske 30-40 minuter tops.
Jag kan säga att det är all form av rus. Och den upplevda känslan av rus är ju extremt individuell. Så att någon kan säkert glida på en dos upp mot 90 minuter, kanske 2 timmar. Medan någon kanske bara får njuta, om man nu får säga så, i 40 minuter.
Men är det också, är det mängdberoende? Alltså, kan man säga så?
Det är såklart att det är mängdberoende och också koncentration. Om du tar någonting som innehåller en hög koncentration av aktiv substans. Eller om det är någon som petar i sig någonting som är 90% liksom bajs och 10%
ja, det är klart.
Någonting annat.
Det är klart.
Så det är ruset. Och som alla andra droger, som man petar i sig det och sen tar det x antal tid för att nå ruset. Och det beror lite på hur du har stoppat i din kropp. Gör det på ett sätt, går det snabbare. Om du sväljer ner magen så tar det längre tid tills ruset kommer. Sen finns det så en liten peak och sen finns det en platå och nu är jag påverkad och sen finns det en avtrappning och sen finns det eftereffekter och hur man mår liksom, när ruset har klingat av och det brukar vara ganska dåligt. Jag har sagt att man kan ta det på olika sätt. Med det kommer också olika attribut som ofta narkotikapoliser tittar efter och letar efter som kan ge en signal över hur en person använder en viss drog. När det kommer till kokain är det oftast rullade saker, avklippta sugrör, rullade sedlar. Man kan ibland hitta en liten meckalåda. Det ska finfördelas, framförallt om det ska in i nosen på dig själv, då ska det finfördelas. Så att ofta kreditkort, körkort, allt sånt där som man liksom kan hacka och pulverisera så det blir finfördelat. Och sen brukar man ju då skrapa ihop det till små linor som man sen drar i sig. Det här har ni sett på film.
Det här har vi sett på Exit.
Åh, fy fan alltså vad man såg det på Exit. Och gud, jag har träffat på så många av de där Exit-gubbarna i mina dagar.
Har du?
Ja, det där är urtypen för kokainister. Sen har de ju såklart skruvat till det till vansinne eftersom det också är,
ja, det är liksom
någon form av underhållningsprogram.
Men får jag fråga, för det här tycker jag är intressant. Är det liksom i de kretsarna, är det också lite så här statussymbol på något sätt, alltså att det inte betraktas som lika skabbigt som att liksom
absolut
bomba tjack eller någonting annat.
Ja, gud ja. De tycker att det är mycket fint. Det är egentligen bara en annan kemisk liksom,
ja, visst.
Formula. Och det är också ganska kul att säga så att det du precis drog upp i näsan, det har ju en person bajsat ut på en hink på ett billigt hotell strax utanför Stockholm. Det gör det ju inte lika fint,
nej.
Men det är också en så här statusgrej att rulla ihop en 1000-lapp eller en 500 och snorta med den för att sen slänga den. Alltså jag vaskar mitt snortrör.
Gud.
Och med preparatet, om man liksom tänker på hur blir man när man har dragit kokain, det är också såklart extremt individuellt. Jag har träffat på personer där jag inte märker överhuvudtaget att du är påtänd. Förmodligen har du tagit kokain ganska mycket i ditt liv då. Men det som är så här specifikt för kokain, det är den här grandiosa självbilden. Du höjer upp dig själv, du är lite untouchable, du är också lite... Du vet när du stöter in, när du går på krogen och är på väg fram till baren och du råkar liksom så här bumpa in i någon axeln och en person vänder sig om och tittar på dig med två råttpitsögon och har den här looken, ska vi slåss?
Ja, just
du vet,
det.
De är lite,
det är första naturliga reaktionen.
Mm. Jag är bättre än dig, jag är starkare, snyggare, jag kommer förneka i sten och så vidare. Det är en kokainist för mig. Jag har träffat på så många av så många, du vet, alla typer av droger, alla typer av personer. Men kokainist är jävligt jobbigt att göra med. För att de nekar i sten. Du vet, kan häng, du kan ta dem i snortröret i handen med ansiktet ner i en spegel eller vad de nu har. Och de bara, nej. Det var inte jag. Man bara, men bubbis, du håller ju i kokainet. Nej, det är inte jag. Okej, jag tror jag förstår. Det finns ju också kända personer, ganska många, som jag haft att göra med. Och den här grandiosa, du vet när man står och pratar med någon och så står någon en bit ifrån och bara typ tokblänger på polisen. Och bara, har du problem att jag står här? Jag får stå vad jag vill. Man bara, åh, det är så mycket kokain över dig. Jag får stå vad jag vill, luften fri.
Men får jag fråga, är det också så, som du hör så är jag extremt novis vad gäller kokain. Och jag har ju inte jobbat alls mycket med narkotika på det sättet som du har heller.
Nej.
Men är det så alltså, att om du har, får du den här grandiositeten av drogen, eller är det så att du ofta också har i grunden en grandios personlighet som sen växer ännu mer? För att de jag vet som har brukat, både kändisar och andra, många av dem, det är uteslutande män, många av dem förknippar jag med som nyktra så att säga och drogfria, vad jag vet i alla fall, har en ganska så att säga grandios appearance. Det är väldigt få som är tillbakadragna, introverta och modesta i sin appearance. Så vad är hönan och vad är ägget kan man fundera
på?
Ja,
jag skulle säga både och här. För att det finns en kategori, framförallt unga män, som tar kokain och doping faktiskt. Och så ska jag säga och eller. För att de vill åt lite självförtroende, lite stunts. För att mansnormen har talat om för dem att de är pussis. Och jag behöver liksom notcha upp på... Så att de tar det egentligen för att nå upp i någon form av normaltillstånd av mansnorm. Men generellt skulle jag säga att kokain lockar nog mer den typen som är lite grandiosa från start. Och ska liksom, och sen tror jag att om du har det och tar kokain, då blir det ju en enorm förstärkande effekt.
Just det. Just
alltså det blir liksom plus, plus, plus blir tre plus.
Jag fattar.
Men jag har liksom ingen, det finns ingen studie som säger det att det är patologiska narcissister som gillar kokain. Men jag tror också att drogens film, tv, alltså den bilden, exit, det lockar nog en viss typ av människor mer än en annan, tänker jag, åsikt, gissning. Men drogtecken, hur man ser på en person att de har tagit kokain, bortsett från beteendet, att de är lite så här tuppigare än andra, blåser upp sig lite, är lite mer konfliktsökande. Det är en partydrog, du blir centralstimulerad, du blir pigg, du vill inte sova på krogen. Det är lokalbedövande, det är anledningen till varför näsan rinner. Du känner inte näsan, det känns som du har varit hos tandläkaren och du vet inte om du dreglar eller inte, så du måste dit och peta hela tiden. Näsan rinner. Det här beteendet, högljudd, aggressiv, spretande fingrar. Det här tycker jag är väldigt intressant. Det har sett på många av kokainisterna som jag själv har spanat på. Om man tittar på deras händer när de står i toakön, så är det som att fingrarna liksom, nu visar jag det väldigt pedagogiskt i podd, men du vet, de sprätter upp så här och är stela. Det ser lite ut som Edward Scissorhands.
Aha.
Och det är ett sånt här som kommer med den kemiska uppsättningen. Du får spretande fingrar. Inte alla, men många.
Och det pratas
om jag säger så här, kan du hålla fram dina händer framför mig? Okej, säger de, så håller de fram händerna. Kan du vara vänlig och titta på dina händer? Och så håller de helt still i en minut. Flång, så flyger lillfingret upp. De kan inte styra det här själva.
Nej, men och det är en vanlig biverkan. Tremor, alltså muskelkontraktioner. Intressant.
Och sen har vi det här sviktade omdömet och det höga självförtroendet. Och de två i kombination med varandra gör ju att kokainister oftast är liksom självmarkerande. Du har ett extremt högt självförtroende och ett taskigt omdöme under ruset. Och därmed lite självmarkerande. Det man också letar efter, glömde säga, på attributen. De måste ju få med sig knarket. Så man brukar hitta så här små ihopvikta, vi kallar det för Amsterdam-kuvert. Små ihopvikta papperslappar. Är du liksom en knösus så kommer också frakta ditt knark i en dyr sedel. Baksidan av busskortet, myntfacket. Någonstans så har du ju grejerna på dig. Mm. Eller, som i Stockholms innerstad, så kan du ha en taxibil som helt enkelt står utanför. Så du springer ut och in till en taxi.
Men sluta.
Så att du slipper bära det på dig. Eller gömmer det på toa. Så att det är ofta så här fotavtryck på ovanpå toasitsarna. På lite av de finare klubbarna runt Stureplan. För då går de in där och så reser de sig på toan. Och så tar de in någon sån här lucka i taket. Och så.
Okay.
För att de ska liksom kunna fylla på. Så det är liksom intag, rus, attribut. Pris är väldigt olika. Det beror på om span har varit duktig och tagit jättestort parti. Då går priserna upp på gatan för det är svårt att få tag på. En person bajsar ut kokainet i en hink på ett schabbigt hotell. Det som kommer ut ur den röven kan på en tisdag i Jordbro med en bra kontakt kosta 750 spänn. På Stureplan en löningsfredag.
Antar jag.
1500 spänn per gram.
Mm.
Så det beror liksom på när, var och hur.
Mm.
Sen skulle jag vilja prata om en sak gällande farligheten kring kokainet. Det finns ett rätts-PM. Det har kommit helt nytt. Det heter 2022:1. Det är samma som 2016:1, men de har liksom fräschat upp den. Där man då kollar på farlighetsbedömningen gällande alla drogerna.
Aha.
Och det finns 11 farlighetskriterier.
Okay.
Och när man har klumpat ihop då alla drogerna, då ligger faktiskt kokain på plats 2 efter heroin.
Är det sant?
Sen kommer amfetamin och GHB och svamp och cannabis och allt det där. Cannabis tror jag kom på 4:e plats. Men kokain kommer 2 av lite olika anledningar. Och det är 1. Det är den snabbast beroendeframkallande drogen, there is.
Mm-hmm.
Det är faktiskt den enda drogen där man kan se att människor och djur som har fri tillgång knarkar ihjäl sig. Så att man kollar på labbrottor. De
fattar.
Bara, kokain, dör. Det finns ingen så här, nu mår jag så pass
dåligt. Nej, jag fattar.
Så nu behöver jag varva ner, ta en paus. Utan här knarkar människor och djur ihjäl sig om de skulle haft fri tillgång. På grund av att det är det mest starka beroendeframkallande preparatet.
Så innebär det här att du praktiskt taget kan vara torsk på skiten? Om du går på en fest och blir bjuden på några linor under kvällens gång. Kan det vara så potent att du frestas att köra på dag 2, 3, 4.
Det kan det vara. Jag har, och nu vet jag att det finns flera av oss som lyssnar som tänker så här, vad fan, jag har ju partyknarkat kokain i 12 år, det har gått utmärkt. Vi har så många individuella egenskaper och sårbarheter. Men ja, man kan torska på en gång. Jag vet en kille som bodde på Östermalm som ingick i ett av våra större ärenden. Han var så jävla torsk, så han köpte alltså, jag tror att han drog i sig 5 gram kokain om dagen.
Oj.
Ta det gånger 1500 kronor.
Mm.
Och han knarkade alltså kokain för att somna. Alltså det är totalt centralstimulerande medel som gör att du blir skitpigg. Men han har tryckt ner sina dopaminnivåer så pass mycket så han måste knarka för att må så pass bra och få bort så pass mycket ångest att han faktiskt kan falla i sömn. Och äta också. Så att ja, det är, och några av de andra farlighetskriterierna kring kokain är, man kan se 14 olika livshotande förgiftningar som kan drabba kroppen av preparatet kokain. Kraftig toleransutveckling, det vill säga det går snabbt att du inte kan ta samma dos, utan du måste ta mer preparat, hög koncentration och oftare för att uppnå samma sak. Så du kommer liksom jobba upp en tolerans mot ett preparat, precis som morfin till exempel. Svår abstinens. Människor som inte får tag på kokain som är kokaintorsk, de mår piss. Total piss. Man kan också få psykoser med inslag av paranoia och depression. Det finns risk för våld och där kommer då med beteendet, sviktande omdöme, grandios självbild. Svårberäkneliga effekter, de jag har slagits med som värst skulle jag säga, antingen befinner sig i sjukdomstillstånd, psykoser av olika anledningar, de brukar ha en enorm kapacitet till våld. och kokainister. Gärna med inslag också av doping. Då har du liksom ett slagsmål framför dig som kommer sluta med att minst några personer på platsen kommer ha jätteont efteråt. Och sen så vill jag bara svara på varför det är ur rättslig synpunkt av intresse att göra de här farlighetsbedömningarna. Och då kan man se då att rätten och olika domar, man gör en helhetsbedömning, och det är viktigt att veta hur farligt är det här preparatet. Om du till exempel gör en vemshop där du sprider kokain till en stor mängd människor, kanske unga också, då är det liksom värre än om du gör det med ett preparat som inte är lika farligt. Just ur straffmätningssynpunkt.
Jag fattar. Ja, intressant, Lena, verkligen. Ska vi smälta det här en liten stund på en paus?
Det gör vi. Välkomna tillbaka. Det är krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp. Och idag pratar vi om kokainets förlorade eller förtrollade land. Jag vill också bara säga så här, vi vet att varje preparat har massa positiva egenskaper med sig. Mm. Och vi annars hade ingen knarkat.
Så är det ju.
Så att, men som vi brukar säga, att summan av kardemumman blir bajs.
Mm.
Om man lägger allting på bordet så är det mer dåligt än bra, både för individ och för samhälle. Vart ska vi nu, Anna?
Ja, och jag tänkte jacka i där, för att jag roade mig med att titta lite grann på liksom de medicinska effekterna av att bruka och missbruka kokain. Du har ju nämnt ganska mycket av det som jag också har läst mig till, så att säga, men det är ganska deppig läsning. Man kan konstatera att kokainet har ju alltså effekter på alla organsystem i hela kroppen. Alltså du får både korttidseffekter och seneffekter och risk för komplikationer i hela kroppen. Men framför allt de effekter som är mest vanliga och uppenbara, det beror ju på att de är kopplade till att de är centralstimulerande. Alltså de påverkar hela centrala nervsystemet. Så redan vid väldigt små doser, precis som du också har nämnt, så får den här ökade energin, vakenheten, medvetenheten. Men det som också sker är ju att hungern försvinner. Du påverkar hela kärlbädden i kroppen. Alltså alla blodkärl kommer kraftigt kontraheras, dra ihop sig, vilket i förlängningen leder till ökad risk för allt möjligt. Allt ifrån högt blodtryck, strokes, hjärnblödningar, hjärtinfarkter. Det påverkar andningen, hjärtat får jobba mycket, mycket kraftigare och hårdare. Och då kan man ju lätt förstå att du också kan få effekter på längre sikt som kan vara direkt dödliga. Så även om du inte dör av ett förgiftningstillstånd eller en överdos, så liksom är det ju en riskroulette sett till att du har en högre risk för hjärt-kärl-tillstånd.
Jag fick en sjuk tanke.
Aha.
Tänk om man skulle säga, jaha, du funderar på att bli knarkare. Då skulle du säga, vilket preparat hade du tänkt liksom kliva in, vilken bana? Och att i förväg då kräva att innan du får börja använda det här preparatet så ska vi göra en psykisk undersökning av
just
dig.
Det. Ja.
Vi kommer också göra en ordentlig läkarundersökning för att kunna se hur dina... För vi vet ju inte hur våra kärl ser ut från början. Vi vet inte om du har en latent hjärtinfarkt, upcoming. Vi vet inte heller om du är en person som snabbt kan utveckla tolerans eller har en liksom sårbarhet för psykos eller depression. Tänk man liksom fick det, om man då skulle kanske få vissa personer att säga så här, vet du vad, med det där vetskapen, då tror jag kanske att jag går ett annat håll. Eller inget alls. Det är ju lite risk och roulette att bara köra och hoppas på att
verkligen
tömmen håller.
Ja, och jag tror ju inte överhuvudtaget att man är medveten om liksom riskerna man utsätter sig för. Jag menar, ett långvarigt beroende kan ju medföra att du rasar i vikt till exempel, och du utvecklar både vitaminbrist och undernäring och svälttillstånd, helt enkelt för att du kapar liksom dina hungerskänslor. Sen har vi det här med påverkan på balans, på rörelsemönster, tremor nämnde vi, men också lokala effekter i näsa, slemhinnor, exem i näsan, runt näsroten, rinnande näsa, allt det här.
Jag har bevittnat en person där den här skiljeväggen har kollapsat.
Ja.
Jag ska säga så här, medicinskt är det inte en lätt sak att åtgärda.
Nej, men beakta att du dunkar in saltsyra mot slemhinna. Det är inte jättesvårt att förstå att det kan få ganska svåra och risiga konsekvenser.
Välkommen till Skrämselpodden, kära lyssnare.
Nej, det är inte meningen. Men så här, låt oss bara konstatera att det finns väldigt få positiva hälsoeffekter på lång sikt av ett kontinuerligt bruk av kokain. Så kan man säga.
Det gör det inte.
Men du har jobbat med en del sådana här case, va, Lena?
Jag har ju det, och jag har gjort det på alla nivåer. Jag har jobbat på liksom med ungdomsproblematiken, jag har jobbat runt krogarna på Stureplan, jag har jobbat ute i förorten med gängkriminaliteten, och de får ju mycket av sina ekonomiska muskler på grund av att de säljer enorma mängder kokain. Mm. För att inte tala om våra kära fotbollssupportrar, och nej, kära fotbollsmänniskor, jag vet att ni går på fotboll utan att snorta kokain, men jag vet också exakt vilken klick som aldrig någonsin har varit på en fotbollsmatch utan att snorta kokain. Ni har också på er Burberry-kepsar och Rockport-jackor. Det är liksom, de är så jävla självmarkerande. Ja, jag vet att det finns människor som har både Burberry-keps och Rockport-jacka utan att knarka, men det är fan inte många. Ska jag säga.
Nej, jag fattar, det är taget.
Du får också skylla dig själv om du är klädd så och står bland D-supportan, då kommer du få pissa en burk. Varken du vill eller inte. Nej, men, och det här är ju, vi har ju programledare för barnprogram. Vi har alla möjliga som torskar på kokain, och de nekar i sten i all oändlighet. Det ligger liksom i sakens natur. En heroinist nekar aldrig. Den säger inte, nej, jag har inte tagit heroin. Den erkänner, de säger, ja, jag har tagit heroin. Ja, jag är missbrukare. Jag vet att det inte är bra för mig. Men jag är fan torsk på det här. Hjälp mig. Men kokainister är inte.
Nej, men är det liksom en längre sträcka till att betrakta sig själv som missbrukare, tror du? Bara för att kokainet är lite liksom så här, det förtärs finare i finare miljöer och i fint sällskap och allt det där.
Men det är inte fint längre om du liksom ligger hemma och behöver knarka för att somna. Det är, det är inte snyggt att stå på en krog och slicka liksom insidan av toalocket.
Sluta.
Det finns väl inget härligt med det, tänker jag. Nej, men så är det. Och under kokainet och under lagen är vi alla lika. Det är i Sverige olagligt, oavsett vem du är, att bruka kokain, att ge bort, att sälja, att förvara, förpacka, transportera, förmedla kontakt, you fucking name it. Du får inte göra det. Sen att just du kan sköta det, våra lagar är inte uppbyggda på exakt hur du hanterar just ditt kokain, just utan våra lagar är uppbyggda på att kollektivt så måste vi dra ett streck. För att det är, det summan av kardemumman är bajs. Det är också väldigt, väldigt, väldigt svårt att bli av med ett kokainmissbruk. Och där har vi nog svaret på varför folk inte slutar. Det är kanske en av de svåraste drogerna att faktiskt göra sig av med ett missbruk. Och för att göra en jättelång invecklad story kort, så är det så här att varje gång du petar i det kokainet så fuckar du upp ditt belöningssystem. Och till slut mår du så pass dåligt så du måste knarka för att må lika bra som du gjorde från början när du inte knarkade alls. Och när du tar bort kokain ur ditt liv, då kommer du behöva uthärda under en ganska lång period innan ditt belöningssystem har lyckats återhämta sig. Under den långa perioden kommer du må dåligt psykiskt och fysiskt. Och det, kokainet är en av de drogerna, det tar längst tid för belöningssystemet att återhämta sig. En annan drog, kortare tid. Du behöver bara uthärda en liten stund och sen kommer du må bra igen. Kokainet är det väldigt få personer som pallar med den perioden, och då trillar de dit igen. Så är det.
Så är det. Du, jag blev lite nyfiken på att se hur utbrett det här är i Sverige och världen. Och jag sprang på lite spännande siffror. Om vi först och främst uppehåller oss lite kort kring beslag, tullbeslag och så, inom EU, så kommer kokain på andra plats i mängd betraktat efter cannabis. Och utgör ungefär 10% av alla beslag inom EU. Och cannabis utgör 80%. Tyckte jag var lite intressant. Och tittar man på livstidsprevalens, alltså hur många människor kommer någon gång under sin livstid att testa kokain, så skiljer ju det här sig såklart mellan olika länder. Men det finns ett europeiskt genomsnitt, och då tittar man på åldersgruppen 15-34-åringar. Och genomsnittet är 6,1%. Så 6,1% av svenska medborgare mellan 15-34 år kommer under sin livstid att testa kokain. Och tittar man på hur många som har använt och brukat under sista året, så är det ungefär 2%. Så det är lite intressant. Och det är dubbelt så många män som kvinnor som brukar, men med ett undantag. Nämligen i 20-årsåldern. Där är det vanligare att kvinnor brukar än män. Nu är det här Europasiffror ska sägas. Så det kanske inte gäller för den svenska populationen. Men ändå intressant.
En litet instick. Om man tänker att det finns ett gäng ungdomar som män som drar i sig kokain för att försöka nå den här lite mera upphöjda känslan. Mm. Så tror jag att vi har också en hel del unga tjejer som använder kokain, amfetamin och så vidare som bantningspreparat. Mm. Du förlorar hungern, du kan träna längre, jobba hårdare, plugga längre, så. Mm. Jag tror att vi har en problematik, kanske en förklaring i det. Gällande det här med tjejerna.
Mycket, mycket möjligt. Kokainet som smugglas in i Europa, det kommer företrädelsevis från Syd- och Latinamerika. Länder som Colombia, Peru och Bolivia omnämns bland annat. Och det beror ju på att kokabusken är så pass vanlig där. Mycket av kokainet smugglas in via fartygscontainers. Men även med fraktflyg bland annat. Och dessutom reguljärflyg. Men inte lika vanligt. Och det här, alltså, man är lite orolig för att vi missar ganska mycket som kliver in eller kommer över våra gränser. Och det beror ju på den fria rörligheten vi har inom EU. Och man vet, kokainproducenter i andra delar av världen vet ju att tullkontrollen i Europa är på sina håll ganska svag. Och det innebär ju att man kan frakta kokain tämligen obehindrat. Vet du när det största kokainbeslaget gjordes i Sverige? 2006.
Nej.
Och då beslagtogs över 1,2 ton kokain i Skandiahamnen i Göteborg.
Mm.
Och vet du vad, Lena? Vet du vad jag har bestämt nu?
Nej.
Veckans lista kommer att utgå. För jag vet att du har sprungit på lite news på det här temat.
Ja, jag satt precis och fluktade om vilken arm ska jag ta med tanke på att jag såg på klockan. Jag väljer det från Colombia, eftersom du var inne på det.
Ja.
Och i det väver jag också in samhällsinformationen. Det finns istället på nätet, ni som tycker att det är spännande med knark och kanske av någon anledning vill lära er mer. Svenska narkotikapolisföreningen, snpf.org. Mm. Där finns det jättemycket intressant information, och de ger också ut en tidning med jämna mellanrum där jag har hittat den här artikeln
som
jag
ska nytt. Dra i. Heter den där?
Vad sa du?
Koka nytt.
Exakt.
Förlåt.
Fan, vad sjukt det. Nej, men låt mig bara säga ett nedslag Colombia, eftersom du pratade om Colombia och smuggel och sådär. Jag läser lite utantill.
Utantill?
Vad sa du?
Du läser utantill. Ja, det är okej.
Det går bra. Jag inte gör.
Förlåt.
Jag bara läser från mitt papyrus.
Ja, det går bra. Varsågod.
Jag tar Tora-rullen här. Kokainproduktionen i Colombia och kokainsmugglingen till Europa från Colombia når nu nya rekordnivåer.
Jaså.
Det finns tydligen ett svenskt samarbete med Colombia, och det har pågått ända sedan 2013. Ett bilateralt kapacitetsutvecklingsarbete. Och det är mest troligt, tänker jag, eftersom man både vill påverka det som sker där för att man vet att det kommer hit på olika sätt. Problemet med narkotikabekämpningen är ju då att det finns massa karteller. Och att de här kartellerna förfogar över egna små arméer. Och en av dem, Clan del Golfo. Det här är då en kartell som leddes av Otto Niel. Mm-hmm. Han är av många ansedd som 2000-talets Pablo Escobar. Och han förfogar alltså över 3500 personer med ett stort våldskapital spridda i hela liksom, Colombia.
Mm-hmm.
Och där ser man då liksom problemet med att bekämpa det här.
Ja, där ser man ju också, ursäkta, men där ser man ju också hur mycket den här handeln omsätter i pengar.
Ja.
Alla de här 3500 har ju för första ekonomiska egenintressen, men också att det behövs liksom människor med så mycket människor med våldskapital för att kunna hantera det här, säger ju en hel del faktiskt.
Och att bekämpa narkotikaindustrin är en av de högsta prioriteringarna för kolumbiansk polis. Man ska också säga att de har själva ganska stora problem med korruption inom poliskåren. 2021 beslagtogs historiska mängder av narkotika och man uppnådde rekord i antalet röjda hektar av kokaplantage.
Mm.
2021 tillfångatog man också Otto Niel, alltså den nya Escobar. Men trots detta ökade kokaproduktionen i landet. Han är alltså inte själv med sin lilla armé.
Men jag tänkte ju säga det, det kommer väl någon efter direkt i ledet.
Det här är också jävligt deppigt. Att de försöker bekämpa narkotikaindustrin, det gör att det skördar väldigt många offer inom polismyndigheten. Och poliser i Colombia mördas regelbundet med anledning av att de har arbetat mot narkotikan, att de har gjort stora tillslag och att de har gjort lyckade operationer. Så det får effekten att Plan Pistola skrider till verket. Och vet du vad det är?
Ingen aning, aldrig talas om.
Det betyder att knarkligorna utfärdar skottpengar på poliser för att då hämnas på polisens aktioner.
Det är ju rena maffiametoderna.
Ja. Det är pengar.
Mm.
Och jag ska också säga en intressant grej. Det kanske är svårt att se att det här skulle hända i Sverige, men vem fan vet.
Vadå?
I och med att de måste jobba på massa olika sätt, de måste jobba i mörker och så vidare. Så polisen odlar egna hektar med kokaplantor av massa olika arter för att lära sig hur det ser ut när de flyger över dem i mörker. Så de måste, de liksom gör egna, här odlar vi den typen, och så flyger vi över och så tittar vi så här, den ser ut så här från ovan, för att de sen ska kunna lokalisera de här kartellernas hektar.
Ja, för ofta, jag menar,
för stoppa det.
Att, som du är inne på, det är lite intressant faktiskt, men att urskilja då kokabuskar från allsköns andra typer av
Panser.
Buskar och växtliga.
Petunia, pansé, fiat mig gay, de måste ju odlas som fan.
Ja, just det, du tänker att de har svensk midsommarblomster i...
Det tror jag.
Det är
lupiner
och det är hundkex och det
sju sortens blommor och sen drömmer om sin älskade på kvällen i något jävla rus.
Jag lägger tre kokablad under kudden. Nej, men det har jag inte överhuvudtaget reflekterat kring, men det måste vara otroligt utmanande liksom.
Säkert.
Från luft och urskilja vad som är vad.
Och också med livet som insats.
Ja,
det är väldigt sällan, visst. Om man liksom griper någon här i Sverige, det är ju extremt sällan en polis blir mördad som en hämndaktion för att man gjort någonting.
Mm. Nej, precis.
Men ja, kudos till de som inte har dukat under för korruptionen och faktiskt gör vad de kan för att försöka motverka den här skiten.
Ja, och också kudos till alla er som i Sverige jobbar med att försöka bekämpa det här, tycker jag. Alltså vi har ju faktiskt fortfarande ett antal poliser i landet som jobbar med narkotika och mot narkotika. Men också sjukvården och psykiatrin och alla samhällsaktörer
Skolan.
Som har att hantera det. För det här är inga lätta frågor, verkligen inte.
Det finns så enormt starka krafter och incitament för att fortsätta. Det är pengar som ska in, det är det lilla missbrukarmonstret som ska ha sitt. Alltså det är inga lätta saker, det är inga lätta diskussioner. Men ni som har chansen att ta diskussioner, framförallt ni som har ungar, ge dem lite mentala muskler att stå emot. För det finns jättemånga som vill att just din unge ska trilla dit.
Det är klart. Bra sagt.
En, jag, eftersom du har strykit din lista så har jag tid att säga en sak till.
Absolut.
När det kommer till gängen, nu kommer jag inte ihåg om jag sa det här förra avsnittet, men då får du stoppa mig, Anna. Men när det kommer till gängen, och då har jag fått frågan så här, hur får de tag på de här unga människorna som kliver in i gängorganisationen? Mm. Då ska jag säga till dem ett sätt de gör, och så kommer ni bli mörkrädda och så kommer ni gå hem och prata med era barn på dirr. Jo, de approcherar en ung individ som behöver någon form av identitet, som vill ha lite storebrorsor och lite trygghet och sådär. Mm. Så säger de så här, skulle du kunna göra en jätteenkel sak för mig? Kan du ta den här väskan och ta den från punkt A till punkt B vid ett tillfälle? Det är en sträcka på kanske 500 meter. Du får den av mig, det är ingen som kommer stoppa dig, jag lovar. Titta inte i väskan. Men, och för det så får du så här mycket pengar. Och då är det skitmycket pengar de får.
Mm.
Jättemycket pengar. Okej, säger den här killen. Ja, men det kan jag göra. Det verkar lätt, det verkar enkelt. Och så säger de också så här, vi har din rygg. Det kommer inte hända dig någonting. Om det händer någonting så kommer vi ta på oss det här. Du vet, de luddar in dem. Fine. Personen gör det här, får jättemycket pengar och tycker, fan vilken bra grej det här var. Fråga två. Skulle du kunna tänka dig att göra det igen? Du minns tillbaka på gång ett. Det kändes tryggt, skönt. Jag fick mycket pengar. Utifrån det fick jag en identitet. Jag kunde, inte vet jag, ge pengar till min morsa eller vad det nu är. Jag gör det igen. Tredje gången. Ännu enklare uppgift. Ännu mer pengar. Då har de här jävla asen riggat en rånfälla. Du kommer alltså bli rånad mellan punkt A och punkt B. Av dem själva. Så att någonstans bakom centrum så kommer det dyka upp en tjom med en bil, ut med pistol, råna dig på den här väskan. Det är ju de själva som gör det. Och därmed så sitter du fast. För nu är du skyldig dem ett stort parti knark som låg i den här väskan. Det är ingen som vet om du gjorde det.
Nej.
Du är skyldig oss pengar. Det är inga problem, bubbis. Det här kommer du kunna betala tillbaka till oss genom att göra den här sträckan nu 568 343 gånger oavlönat. Mm. Och om du säger det här till någon, då har vi dokumenterat hur du har langat knark här flera gånger. Och vi kommer alla vittna emot dig då. Jag kommer också berätta för din mamma, pappa, lärare, och du är fucked for life.
Mm.
Nej. Så jävelusiskt.
Svindåligt karriärsval. Faktiskt. Verkligen. Välj inte det.
Mopsa upp er ungar och tala om för dem att vad folk än erbjuder till vad som helst så finns det alltid en hake. Jag vill att du kommer till mig på dirr. Och gör ingenting. Du behöver inte göra det här. Det är tack för mig. Men snälla, låt dem inte. För man vill inte sitta i de där klorna.
Nej, verkligen inte. Verkligen inte. Bra avslut på det här temat tycker jag, Lena. Verkligen.
Vad hade du för lista? Kan du ge oss en...
ja, vi skulle ha pratat snusk idag.
Låt oss skjuta på det till kanske på måndag. Vi kanske inte kan vänta längre än måndag.
Vi kan dra den på måndag kanske.
Ja.
Låt oss. Men du, nu ska jag ju rusa på en skolavslutning. Så jag kommer nu dra av samhällsinfon i ett rasande tempo. Instagram, Ljungdahl och Ginghede. E-post. Hej@Ljungdahl och Ginghede. Och vi kommer att höras på måndag i en veckans spaning. Hej då.
Fy fan, från och med nu vill jag att du alltid ska vara stressad. Du gör dig mycket bättre stressad.
Förlåt. Jag levlade upp.
Hörrni, puss och kram. Ja, ha det bra.
Puss.
Bye bye.
Hej.